Ja.
Andere runde. Jeg tenker, er det noe vi kan være enige om at dere snakker om, så er det å ta ansvar. Og tenker jeg det, da handler det ansvar om både som forfatter og i teksten, men også i forhold til institusjonen og infrastrukturen som vi jobber i, også utover det. Jeg tenkte kanskje før vi går inn på forfatterskapet deres, sånn. Så Mara snakker om kulturytringer som vil ta ansvar og bruker egen tekst som eksempel. Jeg tror jeg gjerne ville begynne der, ja. Og egentlig bedre om å gi noen eksempler på kulturytringer som dere mener i viss forstand tar ansvar. Og kanskje også om det er noen som ikke gjør det. Men så vi forsøker å få det ned på et ganske sånn konkret nivå på et vis. Om det er mulig.
Skal jeg
börja? Ja, gärna.
Det är nästan förmätet att ange sig själv som exempel på någon som tar ansvar. Och jag är väldigt medveten om det. Och det här är en text som jag liksom dessutom skrev i en ganska stor hast. Det vill säga rätt vardslöst till att börja med. För det var väldigt mycket en reaktion på just hur den politiska situationen plötsligt såg ut i vårt land, i vår välfärdsstat efter valet 2010. Och i min förtvivlan och vilsenhet så gjorde jag det enda jag kunde komma på. Det vill säga, jag skrev ett brev till en dansk kollega, poeten Mette Mostrup, och bara, fan, nu har vi den här situationen i Sverige. Vad gör vi? Vad händer med vårt språk? Vad ska vi göra av vårt språk? Liksom? Hur ska man fortsätta använda det efter det här? Och jag fick ett snabbt svar. Och sen så, mitt svar på hennes svar blev den här texten. Så egentligen så är det skrivet som ett brev. Och vad jag gör i den texten, nu undviker jag din fråga, men vad jag gör i den texten är ju liksom att jag på något sätt också prövar lite en annan position som författare, eller det vill säga att jag går utanför de områden där jag vanligtvis känner mig trygg. Jag är inte en sån som brukar bege mig in i liksom dagspolitiken i vanliga fall. Jag har inte riktigt, alltså det är ju någon bemärkelse att riskera sig själv lite av den position som man har liksom, det vill säga att söka sig till nya områden. Och där skulle man väl kanske kunna börja. Okej, man riskerar någonting, man riskerar sitt jag, man riskerar liksom den position man förvaltar, alltså, så att, ja, det, nu var inte jag särskilt konkret, men nej.
Men hvis jeg holder tak i Mara litt til, for å prøve å tvinge deg til å være konkret. Men jeg tenker, hvis du virkelig forsøker å gi et eksempel på en tekst, eller på en måte å agere på som du tenker på som er et eksempel til etterfølgelse.
Alltså, men jag tror att det liksom hela den här texten också grundade sig på att jag började en forskning som handlar just om poesi och etik i väldigt hög utsträckning, och det här liksom, vad är etik inom konsten, och Så att jag var upptagen med den frågan och vad det innebär att ta ansvar. Och man skulle väl kanske kunna formulera det att man liksom betalar priset på något sätt. You pay the price. Alltså man så är det svårt att undvika ekonomiska metaforer. Det är, men att man inte fuskar. Jag kan väl återkomma till konkreta exempel. Liksom. Mm.
Ja, klart.
Ja, nu har jag fått tänka en liten stund här. Jag vet inte om det har hjälpt. Men jag tänker till exempel på en författare som Monique Wittig, som väldigt konkret jobbar med alltså tecknen genom att kursivera tecknet för jag. Så handlar det om att markera att som författare liksom ha en utsägelseposition där man aldrig har varit i kraft av att egentligen kunna uttrycka ett jags fulla subjektivitet. Nu blev det nog inte speciellt konkret, men jag fick i alla fall säga ett författarnamn här. Det var väl konkret. Nej, men annars så... Ja, som kvinna, som lesbisk i hennes fall då. Men sen tror jag att jag tänker så här att och som jag är intresserad av att forska kring handlar just om sambanden mellan estetik och etik. Och som akademiker då så, och liksom inläst på feministisk teori och filosofi, så jobbar man ju väldigt mycket med ansvarigörande och med alltså etiska dimensioner och forskningsprocesser och sådär. Men kanske inte så medvetet kring alltså språkliga uttryck. Och jag tycker att det är intressant att sammanföra så att säga liksom den poetiska medvetenheten kring estetiken med en slags feministisk teoretisk medvetenhet kring det som har med etik att göra. Och där jag tror så att säga att poesin kan lämna mycket till akademin, och att akademin också i någon mening kan tillföra poesin någonting, och precis i det korslandet. Och där skulle jag säga då att det behövs forskning. Så. Därför att jag tror att de stilistiska avtryck vi lämnar rymmer mycket som man kan avläsa etiskt, men att vi kanske inte är så vana att göra det. Så.
Jag tror att jag har lyckats dribbla bort frågan, men det jag tänker på i relation till det ni pratar om, och just alltså att befinna sig i gränslandet mellan poesin och akademin till exempel. Jag befinner mig i gränslandet mellan en slags väldigt på något sätt liten och intim poesisfär och en slags politisk offentlighet i egenskap av kritiker då, som skriver för en stor dagstidning. Och det är ju på något sätt sysselsättningar som skiljer sig oerhört mycket från varandra på ett sätt. Eftersom jag tänker att poesin är någonting som på något sätt för mig är begärligt, just för att den inte är politisk genom att vara programmatisk. Så, på det sättet som man oundvikligen måste vara i tidningsformen till exempel. Men samtidigt så tänker jag att det är aktiviteter som liknar varandra, för att för mig i alla fall på något sätt så går de heller inte att skilja åt, för att det handlar om också att inventera diskursen, tror jag. Att se vilka begär talar på den här platsen, vilka begär talar på den när man tror att man egentligen talar om annat på något sätt. Och det tycker jag är någonting som både liksom kännetecknar poetrollen och kritikeryrket. Så, jag har inte alls något svar på din fråga. Men jag tänker på det som du också har i din text, Mara, att minns jag inte hur du formulerade, men att vägra svara när idiotin kallar och att istället formulera nya frågor, tycker jag är en, på något sätt en oerhört träffande beskrivning av vad jag tänker att, på vilket sätt jag tänker att jag vill verka. Så. Och sen för att ge ett exempel på en faktisk kulturyttring som tar ansvar, så skulle jag vilja nämna Hanna Hallgrens kommande diktsamling, som ju inte är ett publicerat verk, men som jag har haft det stora privilegiet att ta del av, så det är så att jag kan referera till det, som ju du kan beskriva bättre, men jag tänker i alla fall på det du gör i det projektet som heter Roslära, som jag tänker är någon slags fenomenologisk inventering av vitheten, den vita kroppen, den vita historien, vithetens begär och förödande konsekvenser. Och för mig är det på något sätt det yttersta uttrycket också för att ta ansvar, för att det på något sätt innebär att se sig själv, på något sätt se hur man själv är situerad inom ramen för en diskurs som man vill angripa. Så. Och att ja, kanske inte göra sig själv till den goda på något sätt.
Alltså, här i Norge så det finns nog av folk som egentligen ser rött om man nämner ordet etik och litteratur i sammansättning. Jag tänker ja. Men det jag tycker att hvordan den, när jag ser på det dere skriver, tänker jag, hvordan den kommer till syne, så syns jag det är något sånt intressant i deras praxis, då hvordan dere, for, altså Mara snakker på en måte om hvordan andre kommer til, er iboende i en selv på et vis. Altså, du gjør det helt praktisk for å lage anagrammer over ordet Sverigedemokraterne. Viser alt det andre som ligger i det. Hans tekster har jeg, i hvert fall i den forrige boken, og det har sett noe å tenke på som, så det er sånn at du i en eller annen forstand skriver fram et subjekt i og med teksten, og at det egentlig består av veldig mange ulike lag, ikke nødvendigvis ulike diskurser, men likevel det er veldig, ja, veldig mange ulike nivåer i disse tekstene. Mens du, Athena, har altså stort sett egentlig ikke alt, men veldig mye av det jeg har sett som du har publisert, har du skrevet sammen med andre. Det har vært kollektivt tekster, altså du jobber kollektivt. Jeg tenker det er det blir kanskje enda litt konkret fra meg, men er det mulig å tenke, altså, tenke i forhold til hvordan dere selv skriver, hvordan dere selv, og i forhold til altså det alt handler jo om den andre i en eller annen forstand, da, å ta den andre inn i teksten og forholde seg til den andre. Mara snakker om at den kommer fram i en relasjon, er det mulig å si noe om deres egen skriving i forhold til en sånn problematikk, og
jeg tror at det som jeg er upptagen med nu har handlat mycket om att undersöka sin egen överordning, vilket är på vissa sätt långt mycket svårare än att undersöka sin egen underordning. Och det projektet som jag håller på med nu, som mycket kretsar kring, alltså överordning i egenskap av vit exempelvis, blir just skiljer sig kanske från min förra bok som du refererar till, där det handlar om att skriva fram ett subjekt. För det man upptäcker när man arbetar med att skriva fram den överordnade berättelsen, det är att den är väldigt subjektslös. Den behöver egentligen ingen kraft alls, utan den existerar väldigt osynlig i sina sömmar. Och i skrivprocessen så tycker jag har varit intressant att det känns så väldigt lite att skriva om överordning. Det är bara en erfarenhet jag har gjort. Det gör inte ont att vara vit. Så.
Ja. ja, men jag kan, jag tycker att det som Hanna säger är väldigt viktigt, att man också måste våga undersöka sina överordningar. Och jag tänker att för mig har det rakt igenom vad jag har skrivit liksom varit oerhört viktigt att liksom inte framställa att reproducera liksom vanliga maktordningar enbart, utan att försöka närma mig dem, undersöka, inte skygga för våldet, men samtidigt försöka hålla mig på rätt sida av gränsen så att jag inte bara reproducerar det. Och det har varit en väldigt stor fråga för mig, i synnerhet efter min andra bok som heter Hennes vård. Och jag vet inte ni som har, om det är någon som har läst det, men det är en väldigt våldsam bok. Alltså det frågar mig ibland, jag kanske går över gränsen liksom, att det är en ganska aggressiv bok där jag verkligen så bara kastar ut ganska mycket till läsaren och tar hand om liksom. Och där kan jag fråga mig där om jag tog ansvar liksom. Men på så sätt så väckte ändå den där boken en ganska en viktig fråga hos mig som jag fortsatt att undersöka. Och när det gäller den här texten som jag har skrivit, som jag läste upp här nu, Nyårsdikten eller Brevet till Mette, alltså det, som sagt, jag prövade en liksom, lite nya positioner så att, och närma mig områden som jag inte är van vid att vistas på. Och att jag liksom också tar mig rätten att gå in på det politiska fältet. Och jag gör det i kraft av att jag som författare har faktiskt ett sånt, en möjlighet att få det utrymmet. Och då kan man fråga sig, att man använder sig av liksom ett visst privilegium för att kunna uttala sig om något annat. Det är också tveksamt, kan man tycka. Men jag tyckte, och dessutom så i den här liksom texten så, som ni hörde, så jag vänder mig ganska mycket till alltså Levinas och så här djupt humanistiska värderingar och tron på liksom transcendentalt, det här ansiktet då som en bild för liksom den yttersta etiken. Och det där tror inte jag på i vanliga fall, alltså det är, utan det är också den här i den här texten så jag prövar liksom ett slags preliminär subjektivitet, kan man väl säga, som jag tyckte att den politiska situationen vi befann oss i påkallade, fordrade. Och därför så känner jag mig så här bitvis nästan, jag är väldigt ambivalent inför den texten, för att jag skulle vanligtvis inte alls gå in i en sån liksom entydig retorik som jag gör det. Men just vissa situationer kanske kräver någon slags förskjutningar.
Jo, men eftersom du nämnde det så vill jag säga någonting om det kollektiva som någon slags vilja eller drivkraft i litteraturen. För mig handlar det om många olika saker på någon väldigt liksom banal mänsklig nivå. Så tänker jag att det handlar om att uppleva sig själv, vara, inte vara liksom i innehav av tillräckligt mycket material på något sätt för att kunna vara den som på egen hand föder fram texten. Så, och att jag också är intresserad av den positionen där, där på något sätt textens upprinnelse också uppstår i den utmaning det innebär att stöta och blöta sin föreställning om texten tillsammans med andra på något sätt. Så sen så tänker jag förstås så apropå subjektiviteten i skrivandet så tänker jag att för mig finns det också, jag skriver också en liksom på egen hand så att det är inte så att jag liksom vill föra den det kollektiva skrivandets så här, korståg i världen i polemik mot det individuella. Jo, ibland vill jag faktiskt det också. Men, men det finns också en slags politik i den föreställningen om att skriva kollektivt. Som ju handlar om, jag tänker att om den litterära sfär som jag befinner mig i. Ofta språkligt och tematiskt är politisk. Den handlar om minne, om våld, om begär, om just på något sätt vad, hur erfarenheterna finns som erfarenheterna av ett politiskt system finns som reminiscenser i människors kroppar. Eller jag tänker att det är liksom så här frågor som upptar mig. Och i relation till de frågorna så är jag också intresserad av en möjlig slags kollektiv subjektivitet som inte kanske härrör enbart från individen utan också som skulle kunna vara ett kollektivs minne till exempel. Så sen handlar det ju också om att jag är också intresserad av att bråka med föreställningen om att litteraturen ska vara en verksamhet, alltså både liksom i både i poesin men också i så här uppropstexter eller liksom debattsammanhang, så är jag intresserad av att på något sätt bråka med föreställningen om att en litteratur eller litteraturen ska vara en aktivitet som går att föra tillbaka på en kropp. Så för att jag tänker att det finns, alltså subjektet, även om man är intresserad av att på något sätt utifrån en marginaliserad position eller så upprätta andra slags subjektiviteter inom ramen för ett system, så tänker jag att subjektet i sig själv på något sätt är en slags våldsinstans eller så som jag är intresserad av att bråka med. Helt enkelt. Och det är också, det finns en politik liksom bara i den hållningen, tror jag, att skriva kollektivt. Sen är det mycket mindre liksom glorifierat än vad det låter som när jag säger det nu. Så.
Det är en sättning i detta uppropet som du så läste som en del av den texten, eller av det du läste då. Som att vi måste göra oss verkliga, som jag tänker är vad det egentligen betyder. I det uppropet har du en helt det handlar om att faktiskt gripa in i helt, också helt konkreta sociala ekonomiska realiteter, men det får oss en när det är författare som skriver under så får det också en annan klang. Alltså det handlar, blir det också handlande om de texterna man skriver. Men jag är liksom intresserad av att höra deras säga si något om förhållandet mellan det och det att vara författare, det att jobba med text då. Jobba med innanför för exempel poesigenren och det att göra dessa väldigt konkreta tingene dere har gjort, eller tatt i hvert fall disse veldig konkrete initiativene som dere har gjort med poetisk front og Nå var du inne på det, Athena, men det vil jeg si noe om hva det har. Er det, altså, virker det inn på skrivinga? Har det noe med skrivinga å gjøre, eller er det handler det egentlig om å agere som menneske helt uavhengig av hva man holder på til ellers, eller hva?
Jeg tror kanskje ikke jeg måste fundera på om jag brukar skilja det åt, men jag tror kanske inte att jag gör det. Men jag har ju alltid också på olika sätt varit aktivist. Och det har jag aldrig tänkt skulle stå i någon slags motsatsförhållande till att skriva, faktiskt. På samma sätt som att andra delar av mitt liv inte heller har varit i något motsatsförhållande till att skriva, utan att det är allt livsmaterial på ett eller annat sätt tumlar in i skrivandet. Så jag känner nog inte till ett liv som inte i någon mening också är aktivistiskt. Sen kändes det ju som att det var så mycket i Sverige som blev för dumt i höstas. Att det faktiskt inte gick att... Eller det kändes som att man inte kunde hålla käften. Att det var viktigt att tala. Och också just, jag tänker på det du sa, Mara, om att man kanske hänvisar då till auktoriteter som man annars inte skulle ha gjort. Så tror jag bara att det fanns någon slags grundläggande raseri i mig i samband med att partiet, vars namn är ett anagram på väldigt mycket konstiga saker, kom in i riksdagen. Och att jag då tänkte på någonting som jag vet att Herta Müller sa för väldigt, väldigt många år sedan. Nu minns jag inte ens riktigt vilket politiskt sammanhang det var, men att hon sa att man ibland måste man tänka i termer av liksom rätt eller fel, svart eller vitt. Och som liksom ganska mycket barn om poststrukturalism, där man alltid har utrymme och möjlighet att vara lite skönt relativistisk, så tyckte jag att det lät jobbigt. Och det var säkert en öststatserfarenhet och sådär, och det kunde jag då inte förstå å ena sidan, men å andra sidan så måste man ju också kunna tänka att ja, hela den. Men så kände jag faktiskt att även om jag i någon mening ur ett historiskt perspektiv skulle liksom få reda på att jag gjorde fel, så tyckte jag att det var viktigt att få göra fel då. Det var viktigt att få vara tydlig. Så.
Jag kan haka på det. Det är, som sagt, min första reaktion i höstas var ju att vända mig till Danmark och Mette Mostrup då, som liksom som bor i ett land som har gått i
förståelig reaktion. Ja. Över att vara svensk i fjärde.
Ja, alltså hon har gått igenom det här så. Och någonting annat som jag just det finns en annan dansk som också har varit mig väldigt behjälplig i det här. Det är en litteraturvetare som heter Lilian Munk Rösing, och hon beskriver liksom efter den här grejen med Mohammed-teckningarna i Jyllandsposten, som det blev ett sånt jävla rabalder kring, att offentligheten, det blev bara som ett jävla kafferep. Alltså, och alla de här kärringarna som bara satt och kacklade. Och Lilian Munk Rösing då, som är en väldigt respekterad, skitduktig feminist, kritiker, litteraturvetare, vad hon gjorde då, det var att hon instinktivt började längta efter så här, pappa. Alltså, var är Carsten Jensen? Var är våra stora fadersfigurer? Och då trädde de fram och de liksom ordnade allting. Och så blev hon jätteglad. Och, men naturligtvis så, den där reaktionen förstod hon inte hos sig. Hon tyckte, vad är det som händer? Varför börjar jag liksom, som är en sån här, som alltid har varit en väldigt skarp kritiker av patriarkatet, varför börjar jag plötsligt längta efter pappa i de här tiderna? Och Det, ja, okay, ja, och sen så svarar hon på det. Jag kanske kan återkomma till det, annars blir det för... men vad jag tänker på, det är liksom just det här, den här rörelsen som är liksom på sätt och vis reträtten, alltså ett retirerande till redan vunna positioner på något sätt, alltså, så att det utgör något slags stöd eller trygghet, och att det retirerandet som rörelse behöver inte, alltså ett steg tillbaka behöver inte vara ett steg tillbaka, det kan också vara ett sätt att skapa en gemensam grund eller liksom det ja, men ja, för mig så handlar den där reträtten om att retirera till en slags tro på någon politisk korrekthet så, som är mig väldigt, väldigt främmande annars. Ja.
Jag tänker på alltså det här, den här formuleringen som du refererar till. Vi måste göra oss verkliga genom våra skrifter och aktioner i en allt mer overklig och mardrömslik samtid. Inga riksdagspartier kan ta patent på uttrycket verklighetens folk. Det kanske inte är någonting som är er bekant här i Oslo. Men verklighetens folk är ett begrepp. Eller har ni hört? Nej. Det är ett begrepp som har florerat otroligt intensivt sedan innan och efter valet, kan man väl säga, i Sverige. Precis, som är ett begrepp som myntades av Kristdemokraterna, som är alltså ett högerkonservativt parti i Sveriges riksdag, ett ganska litet parti, men som nu har bildat regering tillsammans med de andra borgerliga partierna. Det var ett begrepp som de myntade för att beskriva på något sätt den människa som var föremålet för deras politik. Den människa som deras politik skulle understödja. Och genom att också beskriva henne så tänker jag att de konstruerade henne så. Alltså det skulle vara den verklighetens folk. Det är de personer som på något sätt inte går till ett folkbibliotek och lyssnar på ett samtal om poesi och politik, eller de människor som inte ägnar sig åt andra sexuella praktiker än missionärssex. Alltså på något sätt den normala människan på något sätt som inte håller på och väldigt mycket liksom i polemik mot de på något sätt radikala avarterna, så formulerade de det.
Folklig heter det på norsk.
Jeg
ble intervjuet kort av Klassekampen i går, og første spørsmål var, de ramset opp navnet deres, en imponerende liste, men hvor folkelig er det?
Visst. Det er liksom et sätt at återuppfinna, at skapa nye möjligheter for at utifrån en slags värdekonservativ position prata om folkligheten igen genom att ge ett ytterligare liksom ett begrepp, tänker jag. Så så i alla fall det är på något sätt det begreppet kommer ifrån, och till det ville vi säga, så länge deras ideologiska övertygelser och förda politik inte leder till kulturell och ekonomisk jämlikhet mellan människor, gör de oss tvärtom alla overkliga. Så, att också hävda på något sätt verkligheten. Nej, men att också, alltså på något sätt, det är ju en oerhörd våldshandling att diskvalificera någon som verklig på något sätt. Någons levda liv eller på något sätt förda praktiker. Så jag tänker att det fanns en poäng med den liksom gesten att också skaffa sig ett problemformuleringsprivilegium kring vad som egentligen är verkligt eller vem som är verklig. Men sen tänker jag att jag kort vill säga att också, alltså att hävda vi måste göra oss verkliga, det tänker jag är en utsaga som implicit säger vi måste göra oss till agenter i relation till verkligheten på något sätt. Och mot det tänker jag att man kan ställa det klassiska marxistiska begreppet alienation. Ja. Så, och att det också alltså, och att det är därför jag tänker att vi vill på något sätt mot verklighetens folk hävda så länge vi inte kan skapa ett samhälle som på något sätt gör det möjligt för oss att härbärgera varandras annanhet på något vis, så kommer vi aldrig att kunna vara verkliga. Det är alltså verklighet, overkligheten uppstår i samhällssystemets produktionsform på något sätt i sig, och sen så naturaliseras den eller på något sätt produceras vidare som någon slags ideologi och hela tiden som hela tiden påstås vara den verkliga liksom. Så ja, jag vet inte om ni ja.
Nej, men bara som lite kuriosa så vi kom på att det var ju ganska komiskt ändå att i någon tidigare version av texten så fanns också begreppet alienation och alienera med, men det fick inte vara med för att det var för svårt.
Ja. Nej, då tror jag vi ska si tack och så öppna för spørsmål från salen som jag hoppas det är. Och då kan man få en mic och presentera sig.
Ska vi skicka den? Jag är bara Judith Nyland heter jag och har designat den avisen som jag hoppas att ni tar med er när det går. Jag var nyfiken på vad Lilian Rösing konkluderade med till den hängen.
Som sagt, det är ett ganska långt resonemang. Det är ju någonting med den här värdekonservatismen åtminstone som det här min slutsats egentligen. Jag tycker inte hon kanske själv motiverade särskilt väl, men så här det finns någonting som är väldigt problematiskt med de här högerpopulisternas retorik. Och en av de så här viktigaste retoriska figurer som de använder sig av, det är ju att ja, men vi säger det som alla egentligen tycker. Det känner ni igen det liksom. Det här, vi vågar säga det som ingen annan vågar säga. Så här tänker alla egentligen. Och det finns en svensk idéhistoriker som heter Mikael Azar som har satt fingret på det här på ett väldigt bra sätt. Och liksom, alltså att det är oerhört finurligt gjort alltså att använda sig av den figuren. För att vad man gör är att man sätter fingret på det här osagda, den här bristfälligheten som finns hos varje människa som alla går omkring och bär på. Att det finns någonting där, vad de sätter fingret på det och alla kan känna igen sig. Ja, det är någonting jag inte vågar säga. Så här, va? Och att det och på så och vad de gör är att de skapar liksom ett slags accepterat utlopp för den här osagdheten genom den här figuren då. Och det förfärliga är ju att den figuren är ju inte ny. Utan bara själva tron på att alltså jag tänker mig att den ingår i någon slags idé om att det finns en inre sanning hos oss alla som vi kan nå bara vi avtäcker den och demaskerar de här yttre lagren av borgerlighet, av förfining av civilisation eller vad som helst. Och där hamnar man ju genast i en så här gammal 68-retorik. Och det finns något, alltså på det viset så kan liksom också högerpopulisterna adressera de som tillhörde den gamla vänstern på ett väldigt enkelt sätt. Alltså att bara du släpper ut din inre svinehund liksom, skulle, alltså enligt högerpopulisterna då, den här otäcka onda, den här ondskan, bara du släpper ut den här så kommer du att må bra, eller enligt så här mer vänsterliberal så här, bara du liksom låter dig befrias från borgerlighetens bojor eller sexualitetens förtryck eller vad säger tvärtom. Bara du befriar din sexualitet. Eller vad det nu kan vara som ska befrias. Liksom. Men den figuren, att någonting ska befrias hos oss alla. Det där är tricky liksom. Och det har både vänstern och högerpopulismen liksom kört flera varv. Och det är det jag menar, alltså i den figuren så sammanfaller de två lägren. Och de enda som inte faller in i det är de värdekonservativa. Ja. Som inte vill frigöras liksom.
Nej, men som kuriosa apropå det du pratar om så tänker jag på det finns en svensk tidskrift för kultur och filosofi som heter Glänta som gjorde ett helt nummer som de kallade för framtidsencyklopedi som var på ett helt nummer som bestod av ord som skulle vara användbara i framtiden så, som kom kanske för något år sedan och där hade de ett uppslagsord som var att säga något politiskt inkorrekt och hävda att man säger det alla andra tänker. Och verbet för det var att Sverigedemokrata. Så.
Ja.
Hej, Siri Lindstad heter jag. Jag lurer på om noe av det risikofyllte här ikke bare handler om at dere gjør og har gjort det dere gjør og har gjort og liksom hva dere gjør og har gjort men også hvor at det har noe med de rommene dere går inn i jeg tenker når dere fortalte fra poetisk front så var det veldig viktig å understreke at det var utomhus det skjedde i snøen det skjedde på en måte på steder hvor man ikke forbinder, altså man forbinder ikke poesiopplesning med snø det skjer som regel inndørs i et varmt bibliotek og det samme med deg Mara at hadde den ambivalensen din vært mindre om det var om dette diktet ditt hadde vært publisert i en bok i stedet for i Aftonbladet altså er det mer riskfylt når det i Aftonbladet
for meg, det var jo et beslut jeg tog egentligen, for det var jag ville inte eller jag ville inte publicera den i en respektabel tidskrift utan jag ville att den skulle liksom vara disposable för det var lite dess karaktär också men rummet så, på så sätt så är ju rummet oerhört viktigt också det här liksom någon typ av masskommunikation som jag vill åt i det vilket jag kanske inte alltid eftersträvar alltid annars. Även om jag kanske då till skillnad från både Athena och Hanna delvis, jag menar jag ingår ju också i en mer kommersiell cirkulation eftersom jag skriver romaner liksom. Nu, ja.
Det var ju väldigt kallt. Men alltså på, jag vet inte riktigt om det här med utomhus, alltså utomhusfestivalen tillkom ju då Stockholms utomhus. Vi var tvungna att understryka det eftersom Stockholms poesifestival fanns ju redan så att säga. Så att det var också en rent språkligt avskiljande sak vi ägnade oss åt. Men det som jag egentligen tyckte var något av det mest alltså som kanske blev ännu mer politiskt intressant under kvällen för det var alltså att stå samtidigt med Sverigedemokratisk ungdom det var ju på vissa sätt väldigt obehagligt för att det är liksom väldigt stora killar som har precis har tagit av sig liksom järnkängorna på något vis och de hade sina faner och sådär och det var väldigt så här, boostat och testosteronstint allting men det som jag tyckte var det mest intressanta var ju faktiskt sen när vi i pausen så småningom eller när Sverigedemokratisk ungdom hade gett sig iväg så var vi några stycken som gick in i foajén på Dramaten och vi skulle få i oss en bit mat för vi var väldigt hungriga. Men hur som helst så dök i alla fall syndikalisterna upp, hade gjort flygblad. Och så blev det paus på Stockholms poesifestival. Och då kom så att säga publiken som hade fått vara med om och omfamnade främmande och annorlunda. Och så stod vi då, många aktivister, syndikalister, papperslösa och poeter och delade ut våra flygblad om att vi uppmanade folk att de inte skulle gå till Berns. Och då kändes det som att bryta ett slags kontrakt. Att det var någonting som blev fel med vinet och jordnötterna i pausen. Och som också bröt rummet. Och det hade inte jag riktigt varit med om på det sättet i ett kultursammanhang förut. Och det, jag kände själv också att jag var rädd i någon mening, för jag bröt ett tabu. För att jag förstod att man inte skulle göra så. Men sen så kände jag att det var faktiskt väldigt bra att göra det just då.
Fler spørsmål? Arve, kanskje. Arve innledet når han snakket sist med å si at noe forandret. Kanskje. Ja, det var det andre han sa da.
Unnskyld for. Jeg bare heter Arve Kleiva. Jeg snakket her sist gang. Takk for opptreden. Altså, slo det meg mens jeg hørte på dere at dette blir kanskje ikke så jævlig produktivt eller så konkret dette heller, men at det henvendt, altså det dere presenterte i dag henvender seg til offentligheten, til den svenske offentligheten og til den litteraturoffentligheten ganske insisterende og på det appellerer til altså til fakta som kan sjekkes. Og det appellerer til en felles norm, eller en norm som kan hevdes som en felles norm. Og det er, det tenker jeg liksom bare en slående forskjell mellom det som ble sagt her forrige måned, og det som ble sagt her i dag. Eller på, jeg har ikke noe veldig vettugt om å si om det. Men det slo meg som en viktig forskjell. Og jeg, kanskje mer utopisk, og kanskje mer... jeg har vel følelsen av at altså, på en måte så har vi ingen problemer i Norge. Det er i hvert fall ikke den liksom, samfunnsgruppen de fleste som i det litterære feltet tilhører på et eller annet vis, selv om man lutfattig, så... den middelklassen som på en måte aldri omfattes av. Fordi vi har så mye penger, etc. Og så god kontroll på ting. Den ene siden, det er politisk... jeg sier det, politisk passiviserende. Alle får noe, og ja, alle får. Nesten alle. Kanskje det er det som har gjort at det liksom altså det å henvende seg til offentligheten i Norge for meg oppleves som bortimot meningsløst politisk, men jeg opplever ikke det som at det er tilfellet i Sverige, altså at der er en liten forskjell i utgangspunkt der. Kanskje er det bare jeg som er dekadent og isolert. Blev det ett slags spørsmål? Hur den kommenterar?
Alltså det jag tänker att i någon mening så tänker jag att det fanns ju ett alltså på något sätt så var det ju fanns det ju en väldigt reaktiv handling som handlade om att vi skapade poetisk front vi gjorde utomhusfestivalen som en reaktion på någonting. Men att tidigt så Athena och jag pratade om att vi inte skulle framställa det som en reaktion utan som en aktion, så att säga. Därför att det handlar om att ta ett tolkningsföreträde. Men jag tror kanske någonting av stämningen i texterna, att det kan ligga liksom en slags att formulera sig mot någonting, men att vi också ändå försökte jobba med att formulera sig för någonting annat. Och samtidigt så tänker jag när jag håller på att försöka läsa massa olika vänsterfilosofiska texter som liksom handlar om vänsterns visioner, där tänker jag liksom att det är att det återstår mycket jobb så, och som är naturligtvis då väldigt spännande jobb, och att kanske att vi också i våra texter ändå någonstans landar i det som jag tycker brukar bli det som man landar i de här utopiska texterna, nämligen att lyfta fram det gemensamma tillsammans.
Nej, men jag tycker det var väldigt spännande det här med i vilken mån upplever man det som möjligt att att adressera en offentlighet på något sätt, och vad får det för konsekvenser. Men jag tänker att på något sätt kanske, alltså att adressera en offentlighet, och kanske speciellt att adressera en offentlighet egenskap av poet på något sätt, är ju en mycket bombastisk och förmäten figur på något sätt. Jag tilltalar er om detta, vill jag berätta. Så. Och kanske är det en figur som man upplever är omöjlig utifrån en situation av status quo på något sätt. Alltså om man befinner sig liksom i ett jämn, tjockt elände av liksom en härva av politisk skit på något sätt. Så kanske det, den figuren är så, den rörelsen kanske är så utmärkande så att den är omöjlig att göra utan att den blir parodisk på något sätt. Men jag tänker att om man befinner sig i en tid som visserligen är en liksom ändlös härva av politisk skit, men där skiten på något sätt byter plats och där det pågår, och där man befinner sig i något slags dynamiskt skeende, så som jag tänker att vi gjorde i Sverige innan och efter valet och kanske fortfarande gör, inte alls på något bra sätt, men i alla fall dynamiskt, så tillvida att någonting i vår förförståelse om vårt gemensamma förändrades på något sätt, eftersom högern för första gången någonsin vann valet 2 gånger i rad på något sätt, vilket var ett totalt paradigmskifte i Sveriges historia, och eftersom vi fick ett rasistiskt parti i riksdagen, vilket på något sätt är en mycket stor sak i Sveriges berättelse, där rasismen på något sätt aldrig kan integreras i den svenska självbilden, oavsett hur mycket man forskar kring eller pratar om Sveriges koloniala historia eller Sveriges delaktighet under kriget eller som liksom en självbild i teflon, brukar jag tänka på, så här, som på vilket inget fäster liksom. Men hur som helst, jag tänker att kanske har det att göra med liksom, att befinner man sig i det dynamiska politiska skeende som vi faktiskt gjorde och kanske fortfarande gör, då är det möjligt att på något sätt utföra den rörelsen, att inta den figuren utan att den blir parodisk på något sätt, för att då, oavsett hur man positionerar sig på det ideologiska fältet, så är det uppenbart för alla att någonting håller på att förändras på något sätt. Och därför så är alla också inkännande inför utsagor om vilka riktningar man skulle kunna ta i den förändringen på något sätt. Ja, var en tanke nu.
Nej, jag tänkte bara
För att, som jag sa innan, min text skrev jag ju först som ett brev. Alltså med ett personligt tilltal. Nu är det den delen av texten bortskuren. Men jag började ju skriva den som ett brev. Och jag hade aldrig kunnat skriva den om jag från början hade gått in i texten med tanken på att nu ska jag adressera offentligheten. Det är ju löjeväckande alltså. Så det var ett nödvändigt villkor för att den texten skulle bli skriven, att det fanns ett personligt tilltal till att börja med. Och sen så det här att den ändå hamnade liksom i en stor kvällstidning på det sättet. Alltså, jag tror att det går och att den utsagan blir performativ och att den fungerar. Det tror jag handlar om att jag aldrig annars brukar använda min röst på det sättet. Alltså det är ju också... Alltså, man förbrukar extremt mycket genom att göra, alltså, utsätta sig för det liksom. Men den gesten förbrukar jävligt mycket hos en, och hos mig i alla fall. Alltså, man kan göra det en gång vartannat år, vad vet jag liksom. Men det är åtminstone enligt de modeller för författarskap som vi orienterar oss med. Så,
kan du ikke snakke mikrofonen, så tror jeg vi avslutter med deg.
Du snakket jo om Lilja Munk-Røsing og Danmark. Og det var jo også, jeg var i Danmark i sommer. Jeg fikk faktisk snakket med henne, jeg også. Det var mange andre poeter der. Og noe som slo meg var at også dansk poesi er på en måte skjedd en revolusjon. At... det er utrolig mange som har blitt politisk engasjerte, og det har forandret hele poesien. Og det har mange som har vært akkurat like ambivalente som det ser ut som dere er, som har på en måte følt seg tvunget til å gå inn i det. Og det har, kan man si at det har skapt en egen energi da. Så lurer jeg på, dere har snakket veldig mye om ambivalens i kveld, men kan dere tenke dere noe positivt som kommer ut av at poesien går inn i samfunnsdebatten på en måte?
Et konkret eksempel, Paul. Poetisk front blev så småningom en kulturarbetarförening för olika slags kulturarbetare. Och nu är det den 25 april ska vi ha någonting i Sverige då som heter påskuppropet. Och det är då ett upprop som vänder sig mot utförsäkringarna i sjukförsäkringssystemet. Det är nämligen så att folk idag blir utförsäkrade och måste liksom pröva om de kan arbeta. Och det kan då vara människor som är väldigt svårt psykiskt sjuka eller har cancer eller... och som får gå från hus och hem för att man får ingen ersättning. Så det har skapat väldiga tragedier. Och det är mellan 10 och 20 000 som är utförsäkrade nu. Det blir hela tiden, och man vet om att det är ett systemfel, men ingenting gör. Så man räknar med att 75 000 kommer att vara utförsäkrade efter när året är slut. Och då har det blivit så att i det här påskuppropet, så i både Stockholm och Lund och Göteborg, så är det författare som har varit drivande, och i första hand poeter vill jag också understryka, för att det ska komma till stånd. Och då har det uppstått väldigt spännande nya allianser kring sakfrågor, nämligen att i det här så kommer det att vara sjukvårdspersonal, det är kyrkliga företrädare eller från olika religioner som är med, och det är socialarbetare och då kulturarbetare och även människor som själva är utförsäkrade som kommer att vara med och tala och så. Och poeterna i både i Göteborg, Lund och Stockholm kommer att läsa texter alltså under de här manifestationerna. Så det är ett exempel på liksom att man lösgör sig från en värld och ingår i nya, kanske något oanade allianser.
Ja, tack. Då säger jag tack till Tena och Hanna och Mara. Nästa folk. Neste folkbibliotek er 4. mai. Det er ikke helt bestemt hvem som kommer, men det kommer noen fra Danmark. Ja. Og det vet dere. Jeg får snart beskjed om. Takk alle sammen. God kveld.